Här börjar det stora spelet av Jeffrey Archer. Översättning av Staffan Andre. Inläst av Magdi Sale för Saga. Till Joni. Prolog. Lördagen den 27 april 1991. Konung Charles den tredje fattade sitt slutgiltiga beslut. Valet hade vederbörligen ägt rum enligt kungligt dekret. Vallokalerna hade stängt, rösterna hade räknats, datorerna hade stängts av och experter, liksom amatörer, hade kollapsat i sina sängar efter att ha fått höra det slutgiltiga resultatet. Den nye konungen hade varit oförmögen att sova den där fredagsnatten, medan han gång på gång övervägde alla de råd han fått av sina rådgivare under de senaste 24 timmarna. Det val han hade ställt sin för var ingalunda lätt, med tanke på hur nyligen han hade bestigit tronen. Några minuter efter det att Big Ben hade slagit sina 6 slag hade morgontidningarna placerats i korridoren utanför hans sovrum. Kungen tog sig lugnt upp i sängen, satte på sig morgonrocken och log mot den förbluffade lakejen när han öppnade dörren. Kungen samlade ihop tidningarna och tog dem med sig till frukostrummet för att inte störa drottningen. När han väl hade gjort det bekvämt för sig i sin favoritstol tog han itu med ledarsidorna. Det var bara ett ämne de behandlade idag. Chefredaktörerna på Fleet Street hade alla kommit till samma slutsats. Resultatet av valet kunde inte varit jämnare. Och den nye kungen hade försatts i en ytterst ömtålig situation när det gällde att välja vem han skulle utse till sin första premiärminister. De flesta tidningarna gav, utifrån sina respektive politiska ståndpunkter, kungen personliga råd om vem han skulle välja. Det var bara Times som inte uttryckte någon egen åsikt, utan ansåg att hans majestät måste visa ett stort mått av mod och fasthet när han ställdes inför sin första konstitutionella kris, såvida monarkin skulle förbli trovärdig i en modern värld. Den 43-årige kungen lät tidningarna falla ner på golvet bredvid stolen och övervägde ännu en gång problemet med vilken man han skulle välja. Ett sådant egendomligt spel politiken var, tänkte han. För bara en kort tid sedan hade det varit 3 män som hade varit aktuella. Och plötsligt var en av dem inte längre med i leken. De båda som var kvar, och som han antog nog inte heller hade sovit den här natten, kunde inte ha varit mer olika varandra. Och ändå var de på sätt och vis så lika. De hade båda tagit sitt säte i underhuset 1964 och hade sedan haft en lysande karriär under sina 25 år som parlamentsledamöter. De hade båda innehaft ämbetena som handelsministrar, försvarsministrar, utrikesministrar och finansministrar innan de hade utsetts att leda sina respektive partier. I sin egenskap av Prince of Wales hade kungen kunnat iaktta dem båda på avstånd och lärt sig beundra deras respektive insatser i det offentliga livet. Rent personligt, det måste han medge, hade han alltid tyckt om den ene, medan han hade hyst stor respekt för den andra. Kungen såg på sin klocka och ringde sen i en klocka som stod på ett bord bredvid honom. En lakej klädd i den kungliga blå uniformen steg in i rummet, som om han hade väntat utanför dörren hela natten. Han började lägga fram kungens jackett medan kungen gick in i det angränsande rummet, där hans bad redan väntade. När kungen återkom klädde han sig under tystnad innan han slog sig ner vid ett litet bord framme vid fönstret för att äta sin frukost. Han åt ensam. Han hade givit stränga instruktioner om att han inte fick störas av sina barn. Klockan 8 begav han sig till sitt arbetsrum för att lyssna på morgonnyheterna. Ingenting nytt hade inträffat. Kommentatorerna väntade nu endast på vilken av de båda som skulle kallas till slottet för att kyssa hans hand. Klockan 9:15 grep han telefonluren. Får jag be er att komma upp nu? Var det enda han sa. Ett ögonblick senare steg kungens handsekreterare in i rummet.